Jingle bells, jingle bells. Det är julavsnitt!
Ja! Eller?
Jag har ju julpyntat studion.
Ja, men jag vet.
Vi har...
Jädra seriöst.
Ett Lucia-tåg.
Mm.
Keramik.
Dock... Av självaste Lisa Larsson.
Ja, dock var det eldningsförbud. Så att de får stå här och bara se fantastiska ut. Mm. Jag har också en glittrig snögubbe som lyser.
Amen.
En liten sån här snöglob som man kan skaka på.
Mm.
Och sen har jag... julgranskulernas julgranskula som det står resistmes på. Det kanske ligger närmast.
Ja, men det jag skulle vilja ha ett 40-tal.
Är du en julperson?
Nej, jag är ju inte det. Jag gillar inte jul. Jag får ju verkligen anstränga mig för att göra julen till en trevlig upplevelse för min familj. Och jag gör det bra. Det vill jag påstå. Men jag, nej.
Vad är det med jul som du inte gillar?
Men jag vet inte, det är förväntningarna tror jag. Det är så mycket förväntningar kring den mysiga, heliga stunden liksom. Och i själva verket är folk stressade som satan. Mm-hmm. De har maxat varenda kredit på Klarna.
SMS-lån.
Och sen ska man äta en massa. Det är en orgie i sittningar över diverse korvar och ja... märkliga mat. Jag äter ändå bara tre saker typ på julbordet.
Snaps.
Ja, men skinka, köttbullar, potatis och lax.
Är det andras förväntningar eller dina egna?
Jag tror att det är...
Du är ju en sån duktig människa.
Jag vill inte liksom ha så här, jag vill inte ha trevligt på beställning. Jag tycker att man kan ses familjevis när som helst på året. Men det är något visst med det här när man ska ses... Vet så här, hur många familjer tror du inte det är som det sitter någon 25-årig djurrättsaktivist slash klimataktivist slash, ja precis, så Lena i miniformat som sen då ska möta farbror Ove i någon form av battle kring liksom julhögtiden. Mm. Och farbror Ove, han är invandrarfientlig, han... röstar SD.
Han kör Lena ner en gaffel i lårbenshalsen på efter tre sekunder.
Precis. Och så ska det liksom diskuteras då runt.
Alltså, den här ångestkänslan som du på något sätt försöker förnimma här. Mm. Vi var och såg Peter Jöbacks film, ett gäng med människor, förra helgen, advent. Ja. Du sa så här, som att det skulle vara lite mysigt. Det trodde vi.
Ja.
Vi tänkte att den utgår från hans, den här julskivan som går 300 varv nu på alla radiokanaler. Det var en sån ångestfilm. Mm. Jag var inte beredd. Det var liksom...
Det var mörkt.
Fylla... Nej, men det var just den känslan. Mm. Alla upprätthåller en fasad. Ingen är lycklig på riktigt.
Nej.
Någon dricker för mycket. Det var någon som hade talla... Du vet, så här, pedofili, fylla. Det var bara misär, misär, misär. Och sen så den här musiken på det. Sen var det ju som vanligt med film. Det liksom ordnar upp sig saker och ting. Men jag var inte alls beredd på den.
Nej.
Men sen, det är nog så i många, många hem.
Men sen är det något med det här jädra gatloppsracet. Också,
som återkom.
Ja, jag ska gå ut där i julhandeln, få typ kärlkramp och
adrenalin på så mycket också.
Jag vet, bara för att slåss om att komma fram och få några
men
klappar
man behöver
i tid.
Inte göra så, Anna.
Nej, men hur gör man då? Hur?
Jag är färdig sedan länge sedan.
Men lägg av.
Hallå, internet.
Sluta.
Internet.
Okay.
Tidigt som tusan skickar ut önskan om att få in önskelister för de barn som du tycker om och som vill ha julklappar, resten skiter du i. Mm. Och sen får du in önskelister och sen så kanske du får inspiration eller så kanske du kommer på något helt annat och sen så köper du det på internet. Och sen så är det för sig en liten lustig variant de sista veckorna. För det blir väldigt många vändor till olika typer av uthämtningsställen.
Ja.
Men jätteskönt.
Ja, smart. Ja, jag måste ändra taktik.
Jag är alldeles för folkskygg och ilsk för att ge mig ut i djungeln. Sen behöver man inte köpa så jävla mycket
Nej,
grejer.
Nej, det behöver man faktiskt inte. Hur som helst, ska vi hälsa välkomna?
Gör det.
Vi gör det. Nu kör vi.
Ja.
Julversionen av podden.
Vi kör julversionen. Nej, men att jobba på jul, det är ju en väldigt intressant företeelse.
Mm.
Och jag tänkte så här, att på julen så... Min erfarenhet av de åren som jag jobbade där var att de som är ensamma, de blir ensammare.
Mm.
De som är galna blir galnare. Och det som vanligtvis är halvkonstigt blir fullständigt kaos på julen. Så det är både väldigt, väldigt roligt tycker jag att jobba runt jul och nyår. Men det är också väldigt, väldigt ansträngande för det är mycket misär.
Ja,
har du några erfarenheter av juljobben?
Ja, men jag har jobbat några jular också. Dels som polis men också som tandläkare. Jag jobbade faktiskt, det var ofta självvalt. Jag tyckte det var himla mysigt att jobba på julen faktiskt. Och då jobbade jag på en akutmottagning i Örebro som tandläkare. Och jag insåg ju många gånger att det var ju inte primärt tandverk som många kom dit för under julhelgen. Utan det var ju primärt faktiskt för att få lite sällskap.
Mm.
Men det som väl har etsat sig fast djupast hos mig när det gäller att jobba i jul och så, det är ju faktiskt en händelse som drabbade hela svenska folket och många andra länder i världen för exakt 15 år sedan. Annandagen 2004.
Mm.
Och tsunamikatastrofen.
Morgonnyheterna sänder extra med anledning av en jordbävningskatastrof i områdena kring Bengaliska viken i Sydöstasien. Ett skalv på havsbotten i närheten av Sumatra som enligt de första uppgifterna mätt 8,9 på den så kallade Richterskalan. Tusentals människor kan ha svepts med de flodvågor som följt på skalvet. Svenska UD arbetar för att ta reda på hur många svenskar som kan vara drabbade.
Och det var ju, jag var ju inte där och jobbade just precis när det hände, men bara det faktum att det hände under den här liksom högtiden på något sätt adderade ju någonting till det här fruktansvärda, liksom att människor har sparat pengar kanske under längre tid och verkligen sett fram emot att få åka till varma breddgrader med ibland hela släkter för att fira jul. Och också gör det, liksom. Tillbringa julafton tillsammans med härlig sol och värme och allt vad det nu innebär. För att sen annandagen liksom drabbas av det här fruktansvärda. Och hur många som åkte ner då, hela familjer och hela släkter, ibland återvände till Sverige ensamma. Och jag har tänkt många gånger på hur det var för dem som kom hem liksom, till sina hem där det var julpyntat kanske och den där fina ljusstaken stod och brann i fönstret och när man kommer in så ligger någons slängda pyjamas liksom på golvet och påminner om liksom när man skulle iväg till det här roliga och man hade bråttom iväg. Ja, men du vet, alla de där delarna i det hela. Och det gjorde såklart stort intryck och kanske är det lite därför som julen också är lite förstörd för mig på något sätt.
Mm.
Alltså, livet måste ju gå vidare, det förstår jag också. Och det har det ju gjort även för många av de här som drabbades. För det är ju så vi liksom funkar. Tid har ju en positiv effekt på sorgarbete och liksom sårläkning, om man säger så. Men ändå, den kommer ju, julhögtiden kom ju för både de här människorna och för många av oss som jobbade med den här händelsen var förknippad med ond, bråd, död faktiskt.
Blev du uppringd och ditkallad eller?
Mm.
Du fick själv studsa upp ur någon form av julhelg.
Alltså jag minns så väl. Du vet, det finns ju såna här händelser som har ett för och ett efter.
Mm. Man vet där, precis vad man gjorde och vad man var.
Mm. Ja, precis. Och det där är ju en sån händelse som har ett starkt för och efter för mig och för egentligen de flesta tror jag nästan.
Ja.
Du har väl också starka minnen av den dagen.
Jag
Men jag minns så väl hur jag tillbringade annandagen 2004. För då hade jag har haft influensa en enda gång i mitt liv. Och det var då. Så jag låg nedbäddad i en soffa hemma. Och följde den här rapporteringen på nyhetssändningarna. Om händelseutvecklingen då i Sydostasien. Och jag kommer så väl ihåg hur de rapporterade där på annandagen om ett par döda i Phuket. Och bara några timmar senare så liksom, alltså man kunde ju följa timma för timma hur den här dödssiffran bara steg och steg och steg. Och till slut så var den ju uppe i en kvarts miljon människor totalt som omkom i olyckan. Eller naturkatastrofen. Och jag vet att min man, han sa så här, för jag hade ju precis då utbildat mig till identifieringskunnigt handläkare som det kallas. Så han sa, tänk om de ringer, tänk om det här liksom blir ditt första stora uppdrag sådär, och få åka iväg och jobba. Och jag fnös väl lite åt det där. Jag sa, men du är inte klok. Varför skulle de ringa mig av alla människor? Men så blev det ju. Och jag åkte ju ner en tid senare då och inledde arbetet för min del. Och jag åkte ner sen totalt tre tjänstgöringsperioder. Så det är väl det som är starkast förknippat för mig, liksom det här med att arbeta i jul. Vad bär du med dig för erfarenheter av det?
Ja, men jag har jobbat ett gäng med julaftnar och nyår också. Det är lite samma tema där.
Ja, men det är det ju.
Alltså jul och nyår för polisen tror jag ungefär som fullmånen för restaurangbranschen. Det är något annorlunda. Och det jag kommer att tänka på först är ju allt det här med suicid, alla självmord. Folk är så oerhört ensamma. Och de som är det blir liksom någon form av crescendo i ensamhet när man har en högtid som bygger på att umgås och frossa.
Det blir så påtagligt.
Ja,
liksom.
Extremt. Och sen så blanda in lite alkohol i det. Så jag har varit på ett par självmord
på
jul
och
nyår.
Ja.
Man tror ju kanske jul, men faktiskt så är det nyårsdagen. Det är den dagen då det är flest som begår självmord runt den helgen.
Okay.
Ja, men det är någon form av alkoholångest matchat med risiga framtidsutsikter.
Visioner liksom.
Ja. Så där har jag väl varit med på några. En kommer jag ihåg. Jag kan liksom, när jag blundar så ser jag det här scenariot framför mig. För då var det någon som hade ringt. Om det var hon själv eller någon annan, det minns jag inte. Men vi kommer dit och jag sätter mig på knä framför, för då är ambulansen där. Vi visste att hon redan hade gjort någonting. Oavsett om hon hade tagit tablett eller skuris eller vad det nu är. Men vi visste att liksom, försöket var redan gjort. Så satte jag mig på, vi kom inte in genom dörren när ambulansen var där, så att jag satte mig på knä. Och sen så öppnade jag brevinkastet, för jag tänkte jag måste se, känna
det.
Lukt, höra och sådär. Och när jag fipplar upp brevinkastet, då ser man liksom rakt igenom en hall och så ser man rakt in i badrummet. Det går som liksom en korridor, så jag ser in i badrummet. Och så ser jag långsidan längs badkaret, och där hänger det över ett ben. Så liksom jag ser från knät och ner till foten och en hand som det droppar blod ifrån. Och då får man ju sån här kår längs hela kroppen, och så skriker ambulansen till mig, bara öppna dörren. Och då får man ju ganska bråttom. Tack och lov var inte det där en säkerhetsdörr.
Okay,
utan det var en sån
där
som man kan
flisa
upp, så att vi sprang till bilen och hämtade det här verktyget som man knäcker in, och så slår man ju egentligen upp
kilen och bonken
exakt. Så vi kom in där, så de fick börja jobba med henne. Hon överlevde.
Hon gjorde det.
Annars så är det ju också en högtid, får man inte säga, men det är ju en högtid utifrån traditioner, men LPT 47, alltså lagen om psykisk tvångsvård. Det är ju en lag som, annars är det ju liksom vården som ska besluta om någon ska få psykisk tvångsvård. Men polisen har en möjlighet att, om vi ser att det liksom, vi antar att det är någon form av allvarlig psykisk störning och att den här personen skulle kunna vara fara för någon annan persons säkerhet eller sitt egna liv och behöver omedelbar hjälp, då får polisen, efter vissa beslut av högt uppsatta poliser, ta beslut om. Och det har jag gjort på samma tjej tre gånger.
Ah.
Nej, två gånger. Den tredje gången så tog hon livet av sig. Och då vart jag väldigt frustrerad på psykvården.
Ja, det förstår jag.
För första gången då fiskade vi in henne på utsidan av ett broräcke. Mm. Och fick liksom tillbaka henne. Och då tog vi då en LPT 47 upp och åkte upp och till akutpsyk. Och pappan kom dit.
Behöll de henne då? För att nej. Det är ju det där också, och speciellt i liksom när det är helger och storhelger med...
Jag ska precis säga att hon var ute innan vi hade skrivit klart rapporten.
Det där är så tragiskt.
Ju. Hennes pappa, vi möttes på parkeringen. Då hade han henne ute igen och han tittade på oss som att så här, det här var det sämsta som hade kunnat hända. Gång två, då hoppade hon framför tunnelbanan. Och då var det någon rådig person som hoppade ner och kastade upp henne igen. Gång tre så lyckades hon.
Ja, för min erfarenhet är ju att de här som försöker, alltså flera gånger tyvärr, så lyckas de ju ofta. Mm. Förr eller senare, om de verkligen, verkligen har gett upp liksom om livet.
Det finns lite myter kring det här med självmord som jag bara tänkte bränna av. Vi har ju sagt att vi ska bränna av lite myter.
Ja, det tycker jag.
En av de här är att de som verkligen begår självmord, de pratar inte om det. Mm. Och då kan man se från olika organisationer att det gör de visst det. Bara att omgivningen är väldigt dåliga på att fånga upp signalerna.
Men det finns väl båda varianter, visst?
Ja, såklart. Såklart. Självmorden ökar faktiskt inte. Självmorden har stadigt minskat genom åren.
Okay.
Och fortsätter minska. Förutom i de lägre åldrarna, där är det liksom konstant.
Mm.
Det som har ökat är försöken.
Mm.
Självmordsförsöken från de allra yngsta i de här undersökningarna. Men annars så minskar faktiskt självmorden. Och de flesta är ju män.
Ja, jag tänkte just fråga om det gällde både bland män och kvinnor.
Ja, men de flesta är faktiskt män. Och då tror man väl att det ligger i att de är helt enkelt sämre på att söka hjälp.
Alltså det jag tycker, en aspekt av det här som jag tycker är så himla ledsam. Jag träffar ju ett antal av de här som lyckas att säga, ta sitt liv. Och där frågeställningen är, eller man behöver klarlägga identiteten helt enkelt. Och jag behöver ju då läsa igenom anmälan och sådär såklart. Mm. Och inte sällan så beskrivs av anhöriga eller det framgår av ett avskedsbrev att, ja, och särskilt när det är unga människor, att man har hamnat i något slags livstrubbel liksom. Mm. Men som för en annan i min ålder framstår som extremt triviala.
Mm.
Alltså det kan vara kärleksproblem, det kan vara att man har skuldsatt sig eller hamnat i ett spelmissbruk som man inte liksom själv kan ta sig ur.
Ja, det kan vara en tämligen impulsiv handling faktiskt.
Ja, alltså, och det som är ledsamt är ju det här att ingen har fångat upp eller kunnat sträcka ut en hand eller förmedla att det här är liksom lugnt, vi kommer att hjälpa dig med det här. Det här är ingenting som inte går att lösa.
Nej.
Men att man inte ser någon annan liksom utväg.
Mm.
Och det handlar ju såklart om att man har en så begränsad livserfarenhet. Alltså, man har ju inte varit i kontakt med särskilt stora problem då.
Nej.
Säkert. Ja.
Nej, och så generella grejer då, om man tänker att någon mår piss. Alltså, att göra någonting, att inte vara rädd, att inte tystna, att finnas där, att ställa frågor, att liksom envisas, tror jag är rätt medicin.
Var lite påstridig.
Ja, att inte känna att jag kan nog ändå inte göra någonting eller jag vågar inte ta tag i det här.
Det där är viktigt tycker jag. Bra medskick.
Jag var på ett självmords där det var ett par. De skulle ta livet av sig tillsammans. Och de hade tagit alla tabletter de kom över. Mm-hmm. Hundens allergimedicin, insomningstabletter, verkligen. De hade tagit allt och så hade de bara delat upp det hälften var. Och sen så svalde de det med en och en halv liters läsk.
Mm.
Bara det att hon överlevde. Så att hon ringde helt enkelt 112 i panik, för då hon vaknat upp ett tag senare. Hon var 20 centimeter längre och ett par kilo tyngre.
Hennes så kallade farmakodynamik, hela så processandet av läkemedlen var säkert annorlunda.
Exakt.
Då.
Och de hade ju skrivit ett långt brev tillsammans. Mm. Sådär. Ja, nej, men det är tragiskt. Och lämna dödsbud i juletider är ju inte det festligaste jag har
nej.
Gjort. Kan man ju lugnt påstå.
Verkligen inte.
Min första erfarenhet av dödsbud är att jag har fått dödsbud när jag har varit hemma. Ja, just när det kommer till suicid. Och då var det inte, då var jag ganska ung. Men jag minns att det knackade på dörren, på fel dörr. De var liksom på baksidan.
De jag förstår.
Där man ingen annan som känner oss går in. Och det var, tror jag, på juldagen. Det var något som inte liksom stämde. Mm. Och så minns jag att pappa öppnade dörren och att det stod två poliser där. Och jag kommer ihåg att de såg så awkward ut. Jag såg på dem att det här det vill ni inte göra. Och det tycker jag också är mänskligt. Alltså det,
ja,
man måste
absolut.
Få se ut som att det här är riktigt, riktigt jobbigt att leverera det här. Och du vet. Ja, men de kom in och jag kommer inte riktigt ihåg hur det sades, men jag förstod budskapet och det var någon person som jag inte visste vem det var ens.
Mm.
Men de kollade liksom, ah, med alla i familjen, är det okej? Och vi ska ringa någon och du vet så här. Ja, men... Och kom ihåg att de tog av sig sina skor. Det är en sån grej som poliser nästan aldrig gör när man åker hem, för att man ska vara beredd att dra iväg. Men de tog av sig sina skor, tyckte det var en fin gest. Och sen så nyårsafton är ju lite samma tema. Det är galenskap och det är roligt och det är hemskt och så där. Lite läskigt tycker jag med de här raketerna som ska jag var på ett ställe där en ungdom hade via nätet byggt sin egen rör liksom raket. I en sån här gammal Pringles rör, du vet chipsrör, byggt sin egen.
Och jävlar, det var ingen dålig.
Nej, det var ingen dålig. Och den smällde inte och då gick han ju såklart fram och skulle titta och det var ingen rolig historia kan jag säga, för den innergården den nyårsaftonen.
Nej.
Gick inte alls bra.
Och så smällde han bort fingrar och
nej, upp i ansiktet.
Ansikt.
Ja.
Nej, så att
Har du fått uppleva något tolvslag? Har du fått stå och titta raketer någon gång?
Nej, alltså jag har ju varit nära flera gånger.
ja, men det ringer larmen kommer ju liksom.
Ja, det brukar
som
vara
ett smatterband.
Precis, det är ju där i krokarna som det händer lite grejer. Så att nej, det har jag inte faktiskt. Men jag tänker tillbaka nyårsafton. Jag har inte jobbat jättemånga nyårsaftnar, men visst, några stycken har det blivit. Och ett av mina starkaste minnen, det var faktiskt en... Vi pratade ju om det här med polisens våldsutövning i förra var det väl avsnittet. Och det var en nyårsafton som jag faktiskt var ganska nära att behöva skjuta i tjänsten. Det var väldigt, väldigt laddad liksom, situation. Det var en kille som helt enkelt hade beväpnat sig med ett samurajsvärd och gjorde utfall inte bara mot polis utan hade gjort det mot ett antal andra människor i ett litet centrum i en förort kan man säga till Örebro. Och det höll på att bli en riktigt allvarsam händelse. Men han blev sprayad med pepparspray. Ja, det gjorde faktiskt det. Och så det gick sen lugnt tillväga. Men det var en ganska sådär... Ja, en händelse som jag särskilt minns. Men annars så är det ju mycket det jag nästan främst tänker sådär vid jul och nyår vad det gäller brottstyper. Så dels är det ju mycket fylleri såklart. Både ute på stan, så kallat friktionsvåld. Jag tänker juldagen till exempel, den stora hemvändardagen och den här klassiken att stå och gruffas och trängas i.
Det där är någonting man aldrig upplevt som stockholmare.
I storstan är. Nej,
juldagen är så här, hem till mormor och käka porterstek. Men jag var tillsammans med en kille som bodde inte i Stockholm. Var så här, men vi måste ut på Lär och dricka öl. Bara, på juldagen? Är det inte klokt? Jo, men nu kommer alla.
Gud, det där är ju årets happening ute på landsbygden. Om du visste hur många krogkör jag har stått och frysit rumpan av mig.
En nylonstrumpa.
En nylonstrumpa och en kort liten kjol. Men in, det ska man. Ja. Nej, men så, ja, men, och sen såklart brusning även i hemmamiljöer som
tycker jag
spårar.
Det har jag oftare upplevt under julen. Och det, jag tycker att det är så hemskt.
Det
kommer lite ofta kampanjer, liksom vit jul. Mm. Jag såg någon siffra på att 4 barn i varje svensk skolklass påverkas negativt av föräldrarnas drickande. Mm. Och de ser liksom inte fram emot jullovet, utan jullovet är hemskt. De vill vara i skolan.
Usch, vad hemskt.
Ja, nej, men det,
Och, och samtidigt så är ju det här är ju så himla starkt kulturellt liksom betingat att liksom på de här helgerna då ska man dricka sprit och man ska dricka glögg och det är vin och allt möjligt. Och jag,
men med familjen?
Nej, men jag tror att det är oerhört många liksom där man börjar väl juldagens eftermiddag där med lite glögg och sen blir lite vin och öl till maten och sen snaps och ja.
Men kan vi inte skicka med det med folk nu? Nu är det snart jul. Och kan inte bara skärpa er och framförallt om det är barn runt omkring så låt inte dem se mammor och papper och mostrar och farbröder drälla runt.
Nej. Oerhört
vi bestämmer det nu.
Sympatiskt inslag på julen.
En annan tjänståtgärd som jag tycker ökar det är de här foliehattarna.
Ja, strålisarna.
Strålisarna.
Ja. Det kan du försöka förklara för våra lyssnare vad vi menar nu?
Ja, det är när man kan få ett jobb som kan låta så här att det är en person som har ringt 112. Det är någon som har trängt sig in i hans hem och den här personen som har gjort det är tydligen kvar på platsen. Det är ett ganska allvarligt jobb.
Visst.
Och då drömmer man dra på blåljus och kör som tusan dit och springer in och har någon form av taktik och så springer man in och så kommer de och möter den. För precis det här har jag upplevt. Mm. Så bara, är han kvar? Ja, ja, han är där inne. Och då känner man redan där så här, det är något som inte stämmer. Mm. Du ser inte tillräckligt skärrad ut. Eller man känner någonstans i sig att det är något som skevar här. Mm. Så bara, okej, var är han i din tvårumslägenhet nu?
Ja,
han är i vardagsrummet. Ja. Mm. Och du vet, då står man och kikar in så helt knäpptyst. Ja, och så går man in där. Okej, nu är jag i ditt vardagsrum. Kan du visa
lite mer exakt?
Kan du pointa lite här, tror du? Och då var det så här, han sitter där uppe. Då hade han såna här väggmonterade högtalare. Han sitter där uppe. Och han flinar och hans leende går liksom en decimeter utanför munnen på båda sidorna. Mm. Mm. Absolut. Men då gör vi så att du går ut med min kollega så ska jag försöka få ut honom härifrån. För det går ju inte att prata förnuftigt och rationellt
Nej,
här.
Men alltså för de här människorna är ju det här absolut verkligt. Mm. Alltså det går ju inte, men precis som du säger, alltså förnuftet har ju ingen betydelse här. Det går inte att liksom, så här, försöka förklara liksom att nej, men tro mig, det är ingen här.
Och de här är ju någonstans mellan, det går ju inte riktigt att ta dem på LPT 47 för de är inte superfarliga, varken för sig själv eller för andra. Jag hade en kvinna som var så jävla arg för att någon hade varit och käkat upp hennes kotletter, så det låg ju bara massa ben i hela lägenheten. Hon har gått och gnagit på sina revbensspjäll där förmodligen så utan att tänka på det. Men också en ganska skruttig historia, då var det en gubbe som ringde ungefär samma sak, att det är en kvinna här som inte hör hemma i mitt hus, ni måste komma hit och få bort den. Och då hörde vi ju att det var en kvinna, men vi hörde också att de var ganska gamla de där, så att jag kände att det där kommer inte vara så supervåldsamt.
Nej.
Så vi kommer dit och då står en kvinna där, hon står typ i kök och hackar någonting.
Mm.
Pratar med honom så här, ja nej men ni måste ta ut henne, hon vet inte vem hon är, hon bor ju inte här. Så att hon håller på och beter sig som att hon har rätt att vara här och så vidare.
Mm.
Och så pratar med kvinnan. Hon bara, nej men han är hyfsat dement liksom. Vi sa, hur ska vi försöka förklara för honom här att det är din fru som hon bor här? Och då tog han upp kortet och så visade han så här, det här är min fru. Det där skrynkliga åbäket där ute, det är inte min fru. Hon bara, okej, god jul på er.
men det är så deppigt. Jag har också varit på något sånt där jobb, men just någon äldre dam kom jag ihåg, och då vet jag att hon kom fram till mig och så sa hon så här, får jag fråga, när kommer vi att lämna hamn?
Du bara, ursäkta,
när går fartyget?
Mm,
då trodde ju hon att hon var ombord på någon färja då eller någonting, så jag fick ju vänligen då, men bestämde sig, det är en liten stund kvar, så du kan gå in i din hytt så länge och vänta. Hon var så nöjd med det beskedet så.
Men det är något hjärtligt och inte helt ovanligt så vill de ju polisanmäla. Och då, vi har ju liksom polisen så anmälningsplikt och man ska ta upp anmälan, men det finns ju ändå en gräns för
Det är ju det här vid kännedom om brott
.
Och många gånger kan man ju konstatera att det faktiskt inte har
begått ett brott.
Nej. Precis.
Nej, men ja, de tycker också ökar upp lite under jul och
Och jag vet att radiooperatörerna på ledningscentralerna de får ju också väldigt många samtal. Mm. De har ju en grannlaga uppgift att liksom försöka sortera ut liksom vad som är så här skarpt läge. Vi måste skicka en patrull nu. Och de här som faktiskt egentligen antingen känner sig väldigt ensamma eller har någon paranoid liksom föreställning om saker som händer och sker hemma i deras bostäder. Men jag vet någon LC-operatör berättar, någon operatör på ledningscentralen som berättar i jul att jag vet inte hur många recept jag har fått leverera idag på hur man kokar skinka och grillerar skinka. Nej. Så folk ringer ju om...
Nej, rimligt.
Allt möjligt. Och sen tänkte jag på julens brott, det är också lite det här med stölder ju. Vi kanske ska slänga med också en liten...
Dagens tips?
Ja, en brottspreventiv grej här när det gäller inbrottsstöld eller inbrottsförsök och så.
Ja, men det kan vi göra. Ni kan ju tänka på ett signalvärde, alltså inbrottstjuvar och egentligen alla andra som tänker begå ett brott, oavsett vilket brott de är sugna på att begå, så kommer de ju välja ett offer, en plats, ett tillfälle där de tror de kommer lyckas. Mm. Så om du tänker att ett hus är mörkt, det är snö, otrampad snö utanför och så vidare.
Och nedsläckt.
Nedsläckt. Och sen så har du ett annat hus där det är lite olika ljusbild, det är lite skott att posten är intagen, lite lappar på brevlådan som säger att här bor både hundar och elaka människor, så kommer de ju ta grannen. Så att ni som ska är bort över jul och nyår, tänk till lite. Ni kanske kan ta hjälp av någon granne som kan försöka få det att se hyfsat bebott ut.
Och det där tror jag funkar ganska bra faktiskt i lite mindre städer och så upplever jag. Där finns det ofta en ganska så här hög grad av social kontroll och grannsamverkan. Man hjälper varandra, man håller utkik och sådär. Och det är ju superbra faktiskt.
Ja, det är varje spanares mardröm.
Jaha. Berätta.
Vi kan ju prata om det sen i spanavsnittet. Men det finns ju platser som man kanske inte känner till. Men ungefär 3,5 sekund efter att man har stannat sin bil så står det en sur människa utanför. Vem är du? Var ska du? Var ska du? Man bara, skit också. Medan på andra platser kan man ju nästan bosätta sig utan att det är en människa som bryr sig.
Det får mig att tänka på faktiskt en ganska rolig händelse som en kompis till oss råkade ut för. Han skulle hjälpa en polare till honom att byta ett fönster i ett badrum. Så han får ju husnycklar och sådär och åker dit då när familjen, jag vet inte om de var bortresta eller om de jobbade, men ja, så han plockar ur då fönsterkarm och allt möjligt och så helt plötsligt så hör han då bakom sig: backa bak från fönstret, backa mot min röst.
Nej.
Ja, visst, då är det just någon granne som har ringt och sagt: nej, nu har familjen Andersson inbrott här. Nu är det någon jävel som bryter sig in mitt på blanka dagen. Plockar ner ur hela fönstret. Han tagit sig in. Stackaren, han fick lite svettigt där när han skulle
förklara att
nej, jag har fullt legala skäl att vara här.
Ta bort handbojorna.
Ja.
Men du, jag tänkte faktiskt på en sak.
Ja.
Jul. Om vi skulle tänka oss att tomten fanns på riktigt.
Du, har du druckit något eller?
Vadå då?
Ja, nej men kör. Det här låter spännande.
Nu vet jag att det har varit någon ramaskri mot julkalendern i år. Det är ungefär 4 föräldrar.
Alltså det där är så roligt.
Ja, men, och ramaskri, det är 4 föräldrar som har ringt in och sagt så här: men hörni, nu kan ju inte jag fortsätta ljuga för mina barn.
Precis. För nu... så jinxat.
Ja.
I SVT har jinxat att tomten inte finns.
Jag är kränkt. Ja. Nej, ja, men
nej, berätta.
Om, jag tänker så här. Om tomten har funnits på riktigt och betett sig som han gör...
Ja.
Nu ska vi gå igenom vilka brott hade han gjort sig skyldig till. Och jag vill ha en ingress på det här.
Okej.
för att om vi tänker oss, jag har fått lite hjälp här av en person att räkna här.
Nej, vad roligt.
Antalet kristna i världen, om vi tänker oss att det är liksom den kristna befolkningen kanske som kör hela den här jultomtsdelen.
Uh-huh.
Jag vet inte. Men antalet kristna i världen är just nu 1 miljard 927 miljoner 953 000 personer.
Uh-huh.
Om man tänker att 25% av befolkningen är under då 15 år. Om de ska få ungefär en klapp var och tomten tar bort de elaka barnen som får noll presenter,
ja, just det. Ja.
Då är vi alltså uppe i 481 988 250 paket.
Alltså jag älskar det här så mycket.
Ja, som ska ut på 24 timmar. Och det där var min ingress. För då kommer brotten här. Förstår orimligheten?
Ja.
För det första är det CITES-brott, smuggla djur över landsgränser.
Ja, just det. Du tänker på renarna där som...
Ja.
Ja, just det. Ja, men hur funkar det i luftrummet då?
Exakt.
Finns det liksom gränser,
ja, det,
där?
Ja, det gör det ju.
Alltså,
ja. Och de kommer ju kränka en annan lands luft.
Ja. Kränker andras luftrum.
Och för att han ska hinna den här skiten nu då på 24 timmar,
ja,
så är det ju hastighetsöverträdelse. Det är det ju.
Ja, hur fort går en julsläde?
Ja, då är vi inne på det. Troligen så har han gjort sig skyldig till olaglig produktion av krigsmateriel, raketmotorer.
Ja.
Han kommer aldrig hinna det annars.
Som har chippats.
Så då har vi nästa brott här då. Det är ju liksom att han har tillverkat raketer.
Ja.
Brott mot luftfartsskyddet och åsidosättande av vilotiderna för yrkestrafik.
Ja,
han sover inte på 24 timmar.
Precis, han fuskar nog med den där loggen ganska ordentligt.
Och om du tänker att alla de där paketen ligger på släden, då överskrider han boggtryck. Eller vad fan det heter?
Ja, precis, maximala boggtrycket för en julsläde med hur många renar? Och fyra, vad sa du, hur många miljoner julklappar?
Ja, 400 miljoner julklappar.
Men du, tar han alla klappar i en sväng verkligen? Han åker, han lär,
men ska han
åka
tillbaka till sin gröna kvart och liksom...
Ja, det verkar ju asjobbigt.
Nej.
Men... Nej.
Dessutom vet jag inte om han har mer än B-körkort, så då blir det olovlig körning också.
Ja.
En TBL7, vi snor släden på honom helt enkelt.
Jag tänker så här, att det är väl inte så ovanligt att tomten, när han hoppar in då hos familjer och ska lämna julklappar, att han får sig en liten rackabajsare där också.
Och du tänker rattfylla?
Ja, precis.
Och när du kommer till det, han är orimligt glad för den arbetsbördan han har. Det är drograttfylla skulle jag säga. Det, man kan inte vara så där glad av honom.
Nej, och dessutom tänker jag, det är ju inte alltid han liksom knackar på och blir inbjuden. Det kan väl bli, kan inte bli olaga intrång eller hemfridsbrott,
ja,
när han
skulle
tar
jag säga
sig in. Och sen du vet han ska ner, det där har jag funderat på. Vem fan kom på att han ska genom skorstenen? Det verkar ju askrångligt.
Ja, men det är ju någon form av intrångshål, tänker jag. De andra är väl låsta?
Ja.
Ja. Han kanske pajar något.
Men det
då
finns väl en anledning till att inbrottstjuvar inte väljer att ta sig in via skorstenen.
Ja. Men, ja.
Jag menar, det verkar jävligt krångligt.
Ja.
Men oavsett så blir det ju, det blir väl hemfridsbrott.
Ja, det blir det. Grövre, tror jag.
Och sen är han ganska korpulent ju, tomten. Klarar
korpulent.
De här skorstenen. Klarar de här skorstenarna?
Nej, det kan bli, det kan bli någon form av skadegörelse.
Ja, det måste ju kunna bli lossa murbruk och,
ja. Sen tänker jag parkeringsböter lär ju få en om man inte har en målvakt. Men jag tror att om man har skrivit släden på sig själv så kommer han ju en bunt av gula lappar.
Ja.
För han parkerar ju på tak.
Ja, precis.
I terräng.
Mm.
Nej, jag tror att vi får gripa honom. Men då frågan vart han bor.
Ja, det är ju det här. Vi måste till med en så kallad polisering.
Ja.
Alltså försöka att identifiera honom.
Identifiera honom.
Ja.
Sen har jag, om man skulle sätta gärningsmannaprofilgruppen. Om man skulle försöka göra en gärningsprofil på den här personen.
Ja.
Om vi tänker oss att han upplever sig vara den viktigaste personen på jorden.
Ja, han är en jävla narcissist, tomten, alltså.
Han anser sig ha ett uppdrag eller liksom en uppgift som är egentligen omänskligt. Kanske till och med gudomligt.
Ja.
Om du tänker att du är gärningsmannaprofilgruppen här
nu. Ja. Ja, men exakt. Man ska titta på hur han...
Han är den viktigaste personen. Han har ett uppdrag som andra inte förstår. Han, och det är omänskligt svårt och liksom på snudd på gudomligt.
Mm.
Han anser sig ha liksom en viss begränsad tid att uppföra det här uppdraget på.
Ja, och sen inte minst, han vill ju också bli bekräftad för sina gärningar. Liksom.
Både grandios och narcissist.
Ja.
Kanske lite psykopatiska drag.
Ja.
Han anser sig vara välkommen överallt. Det finns liksom inga gränser där han inte... Och han anser också vara den enda person som kan avgöra om någon är snäll eller elak.
Ja, ja men precis. Det är ju otroligt fascinerande.
Och han tycker att det är fullt legitimt att utdela belöning och bestraffning för det han anser är rätt eller fel.
Mm.
Vi griper han.
Ja, det är gripande skäl på honom.
Ja. Nu gillar inte du julen, men jag tänker att vi avslutar med...
Missförstå mig rätt. Alltså jag, det är inte så att jag är en julhatare. Men alltså för min del så skulle den gärna kunna passera ganska obemärkt.
Ändå. Ja, men nu kommer jag ändå sätta dig på ett litet slut. Jag vill veta lite saker.
Oh,
lite
nej.
Om dina favoriter.
Okej, okay, lugna favoriter.
Ja, så jag tänkte att du och jag ska båda svara på några slutfrågor som kanske ger lite tips och inspiration eller kanske får lyssnarna att förstå lite mer vilka vi är.
Spännande.
Så att jag vill att du först väljer favoritmat på julbordet. Kom igen.
Sushi. Nej, jag skojar. Nej, men jag måste säga lax då.
Lax
tycker jag är väldigt gott i alla former.
Mm. Jag väljer tomtegröt med sirap och kanel.
Det som du äter 300 dagar i övrigt på året. Havregrynsgröt.
Nej, tomtegröt. Nej, men det äter jag bara den dagen.
Då äter du bara då?
Ja, okay. Bara.
Om du nu tycker det är så fantastiskt.
Nej, men det hade inte varit det om jag hade ätit de andra dagarna.
Det är så.
Det, och sen så gör jag,
det är så man ska göra kanske.
Sen gör jag fantastiska veganska göttbullar som också är riktigt, riktigt goda med lingon i. Okej, favorit-tv. Om du får välja ett av alla tv-programmen som kommer på jul- och nyårshelgen.
Men alltså, jag tittar ju nästan inte alls på tv.
Nej, men du har sett något.
Okej, okay, nu vet jag. Ett päron till farsa firar jul.
Men då går den på tv varje år?
Går den på tv? Ja, det gör den.
Okay.
Chevy Chase.
Uh-huh.
Jag älskar karn.
Jag älskar Karl-Bertil Jonsson.
Ja, men den är ju faktiskt härlig.
Det
den,
är en av mina absoluta högtider på julen.
Men jag vet inte, vad är det för julklassiker annars? Kalle och Karl-Bertil Jonsson.
Kan du vissla Johanna? Ivanhoe på nyårsdagen.
Det är nyår, va?
Ja.
Varför? Ja.
Ja. Den har man väl legat i soffan några gånger och kisat.
Och varit bakis till.
Ja,
precis.
Okej. Favoritjullåt?
Alltså jag tycker ju den här Halleluja är väldigt fin.
Ja, vi har samma.
Har vi?
Ja.
Nämen.
Men då vill jag bara dra. Jag gillar ju det versionen med Jeff Buckley som gäller.
Originalet. Ja, det är originalet, ja. Den är fantastisk.
Och nu kommer du ju säga himla med ögonen så att du ser din egen hjärna. Men om jag får gå och se, lyssna på Mozarts Requiem i en kyrka.
Jag fick just kvällningen.
Men, okay. Ja, men det är jul för mig.
Går du på julotta?
Nej. Men Mozarts Requiem, alltså kyrkan är mest för att det är enormt fantastiskt akustik.
Ja, det är ju en härlig klang. Ja. Så. Det kan jag fatta.
Så typ Mozarts Requiem i Storkyrkan innan jul. Mm. Då, sen kan man nästan dra streck över själva julen. Men det, då är det ståpäls på hela kroppen.
Däremot, jag vet inte om det skänker in någon glädje, men jag äter ju Mozart kul.
Okej. Hur drabbas vi därifrån? Jo, jag vill veta din absoluta favoritsysselsättning på jullediga dagar, om när du har såna.
Ja, men alltså, jag har ju en ganska späckad och hektisk tillvaro när jag inte liksom är ledig. Och julen brukar ändå innebära att man faktiskt, eller att jag faktiskt är ledig.
Mm.
Så jag tycker det är himla härligt att typ spela spel eller lägga pussel, eller jag skriver gärna stunder på jul. För att det är ju liksom den stora uppsidan, att jag kommer faktiskt ner bra i varv på julen.
Mm.
Så hänga med familjen, det låter kanske svintråkigt så. Alltså jag kanske förväntas ha någon riktigt rolig aktivitet på julen. Men nej, faktum är att det är faktiskt lyxen för mig.
Mm.
Du då?
Ja, du sa det. Jag i princip gör hela jul och nyår. Jag lägger pussel. Jag och min man är besatta. Vi pratar... Vi har alltid minst 1000 bitars eller 15 eller 2000. Och det går i hög hastighet. Kanske på en dag kan vi lägga det.
Nej, gud. Nej, vi jobbar med 25 bitar. Nej, jag nej.
Sådär med en pigg i mitten som är utsågat ett hål. Kan du ge mig zebran?
Fan, den går inte ner här.
Vänd på den, hjärtat. Vänd på den. Jag ska köpa så klosslåda till dig. Okej, sista frågan.
Mm-hmm. Härligt.
Vad önskar du dig i julklapp i år förutom fred på jorden? Mm. En sak. Jag vill ha en sak eller en upplevelse.
En sak. Oj, vad svårt. Alltså jag har läst en bok ganska nyligen som det har skrivits en uppföljare till. Mm-hmm. Boken jag har läst heter, det här är ju faktiskt, den kan jag rekommendera. Den heter Fallet Jesus. Mm-hmm. Och det är en kriminalteknisk approach på Jesus.
Där det låter liksom, jätteintressant.
Ja, där författaren då har intervjuat olika vetenskapsmän och gjort en djupdykning i liksom en massa olika företeelser som beskrivs i Bibeln och runt Jesus för att försöka klarlägga liksom sanningshalten i vad som påstås och vad som skrivs. Så här, och det är ett ganska spännande grepp. Nu har det gjorts en uppföljare till den. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad den heter. Jag kan tipsa om den i nästa podd. Eller lägga ut på Instagram.
Men det är boken alltså du önskar dig? Eller är det Jesus himself? Som...
Nej, inte Jesus himself. Uppföljaren. Boken.
Mm-hmm. Okay.
Boken. Mm. Men annars tycker jag nej. Alltså, jag kan inte komma på något direkt. Så här. Vi ger inte varandra julklappar.
Nähä.
Vi ger barnen.
Okej.
Okay. Mm.
Vi älskar ju att ge julklappar.
Ja, herregud, vem älskar inte att få julklappar?
Ja, det är
jag
en skulle
uppmaning till våra lyssnare. Snälla, kan inte ni skicka en julklapp till mig?
Nej, någon gång då har det kommit in en sån ny person i släkten och bara, vi kanske inte ska ha julklappar till mig nästa år. Då bara blir helt tyst, alla bara stirrar. Så bara, vem fan är du? Och var kom du ifrån? Och när går du? Nej, vi älskar julklappar. Och det ska också rimmas rejält.
Ja, det är liksom kul, så,
det är jätteroligt. Jag önskar mig ju två saker framför allt. Mm. Det ena är ju, om jag inte får en hundvalp snart så dör jag. Uh-huh. Alltså jag letar 23 timmar per dygn. Jag är med alla hundgrupper och mejlar och fixar och donar. Jag ska ha en hundvalp snart. Mm. Men tyngdtäcke.
Ja, bra uppslag. Det verkar superhärligt.
Ja, för att jag får ju lite lätt så här, krypångest. Så när vi var på bröllopsresa nu så var jag tvungen att släpa med mitt täcke på den här roadtrippen. För att hotell neråt södra Europa har bara så tunna, fjösiga grejer. Så jag var tvungen att ha med mig min...
Men du skojar.
Så jag hade med mig... Jo, men jag kan inte sova annars. På riktigt. Jag är vaken hela natten. Uh-huh. Och då, nu har jag ett jättetjockt... duntäcke som gör att jag... Det känns, men då blir man ju väldigt varm. Men jag har önskat mig ett tyngdtäcke som ska vara liksom tungt men lagom varmt.
Jag förstår. Ja, men
det
bra.
Var mina frågor. Tack för att du svarade.
Det känns som att för övrigt skulle kunna ha blivit årets julklapp. För det känns som det är lite på allas läppar, det här med tyngdtäcke. Men nej, det blev lilla mobillådan. Trälådan.
Ja, men då kan jag tänka att man kanske kan ta någon... vi gillar ju ändå second hand och sånt. Man kan väl ta en låda, någonting?
Jag tänker så här... Jag har förstått att det finns någon slags syfte med lådan. Det är att man ska lägga då sin telefon i lådan och istället umgås med varandra. Mm. Men jag förstår inte riktigt... Måste den verkligen ligga i en låda? Man kan inte lägga den liksom på en bänk eller en hylla? Eller,
nej.
Det måste vara den här lådan.
Jag vet exakt vad du ska få julklappa mig i år.
Det ser jag fram emot.
Ja.
Nej, men vi vill ju önska alla våra lyssnare god jul, va?
God jul! Så himla mycket!
Ja, och håll utkik på våran Insta. Ja. Även om vi kommer vara lite jullediga så kommer vi ju hålla sidan och kontot vid liv såklart. Kanske bjussa på lite härliga klipp från vårt julfirande eller något.
Ja, med en hundvalp under ena armen och tyngdtäck under andra armen.
Förmodligen. Och jag ligger och läser någon bok där. Vad vet jag.
Och vi kommer som vanligt släppa våra avsnitt på torsdagar.
Mm.
Och på måndagar så släpper vi veckans tema.
Just det.
Ja.
Håll utkik på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och mejla gärna era frågor. Just det, hörni, mejla era frågor. För att vi ska ju ha en Q&A.
Ja.
Efter, det blir där runt nio någon gång, va?
Mm.
Så vi vill gärna ha era frågor. Så
det betyder questions and answers.
Ja,
det kanske inte alla vet.
Men det tror jag.
En lyssnarfråga om gång.
Alla vet. Ja. Utom jag, jag lärde mig det här om
nu.
Ja. Ja. Men hörni, ha nu en riktigt härlig god jul.
Från oss alla
till er alla.
God jul! God jul.